Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen MotoGP-podden. Kommer att ha uppsnack inför Brno som är tredje racet för säsongen. Andreas, hej.
Brno.
Det har vi sagt ganska många gånger. Det är ett extremt svårt ortsnamn att säga på svenska.
Brno. Brünn säger man. Säger man inte det på tyska?
Jo, det är lättare. Jag tycker vi ska ta efter det tyska uttalet.
Vi säger Brünn.
Brünn.
Nej, vi säger Brno helt enkelt. Mm. Ja, nej, men det är bra här på det här sida bordet. Samma ställe idag. Det är onsdag, förmiddag.
Ja, det är skönare att sitta så här tycker jag. Jag har bättre koll på
att jag sköter tekniken.
Att du har teknikkontrollen.
Yep.
Kan jag koncentrera mig på att snacka? Det gillar jag ju.
Det vet vi.
Normalt sett gillar jag det. Ja. Och även den här gången. Jag känner mig laddad.
Du har ju inte börjat skola än så du kanske har lite abstinens.
Jag måste ha överskottsenergi. Jag måste öva upp rösten. Det kände jag faktiskt på de här två helgerna vi gjorde här att rösten var inte riktigt förberedd. Jag snackar ju mycket normalt, men när det nu har varit lite paus här under sommaren så kändes det som att men lite ringrostigt i rösten. Alltså då menar jag stämbanden.
Ja, nej, jag har aldrig känt det.
Du har aldrig känt det? Nej, du är ju igång jämt. Du tjattrar ju hela tiden.
Ja. Nej.
Nej, det känns bra här också. Jag är laddad för ny racehelg. Jag är glad att säsongen fortlider, att det är än så länge utan avbrott där och att man tänker sig köra vidare som planerat.
Ja, vi hoppas väl på att vi ska kunna slutföra säsongen, men man vet ju aldrig. Med de här utbrotten som sker lite var som helst. Vi har sett IndyCar till exempel har fått ställa in eller skjuta på framtiden. Några av de planerade racen, det var väl tanken att de skulle köra helgen tror jag. Mm. Som blev uppskjutet. Även Indy 500 blir då utan publik. Det var ju tanken var ju, först skulle man väl ha 50% tror jag av publikkapaciteten. Och sen så blev det 25% och nu då ställer man in all publik. Ganska naturligt kanske.
Ja, jag tycker det. Det känns ju så, men i alla fall läget generellt i USA, det är ju knappast bättre där än i Europa.
Men det var ju något race, för några race sedan, då var det ju publik på IndyCar. Och även när jag har sett några superbike från USA också, AMA heter det ju förr, nu heter det ju Mot America, också publik. Mm. Ja, men kändes där, konstigt, ja, lite när man konstigt. Ser publiken också, nu blir det konstigt på det sättet.
Mm. Men jag tänker på där vi var förra året då, på Road Atlanta. Och kikade. Det är ändå det är stora ytor och folk är ju ganska utspridda som det är. Det var inte så att det var stora läktarsektioner utan det var ju mer naturbana. Så att visst borde det finnas skillnader och möjlighet att ta in lite publik tycker jag.
Ja, det blir väl lite problem med kiosker och restauranger, toaletter. Det är väl det är ju där det egentligen strular till sig på sådana här evenemang känns det som. Jag vet inte egentligen men det är vad jag gissar.
Ja. Nej, komplicerad situation. Men som sagt, var glad att mästerskapet är igång och att det ser ut att fortgå. Men det får man ju vara öppen för såklart. Det måste ju dörrarna vara öppna för att göra förändringar om det behövs. Beroende på hur den här smittan och läget är i länderna som är planerade. Men nu är det alltså 3 raka racehelger planerat här. Tjeckien och sen 2 raka i Österrike.
Ja, så är det.
Ska vi dra lite innehåll idag då? Tänker vi oss, jag tänker mig i alla fall att det finns anledning att prata lite grann om kalendern. Och sen då det stora kring Marc Márquez här som inte kommer att kunna köra kommande helg. Det kan vara en punkt. Sen måste vi ju snacka upp racet i Tjeckien här då, och snacka lite bana. Kolla hur ställningen är inför, läget inför denna race. För det är ett helt annat event än det vi såg i Spanien nu för 2 veckor sedan. Helt annan bankaraktär ska vi säga.
Ja.
Är du med på det här?
Absolut.
Skönt.
Har vi något mer?
Eller vi måste ju kolla. Det blir ju ganska, det låter ju lite, men du vet ju hur, det går ju vika ut.
En timme här, den kommer gå snabbt.
Ja, jag tror det faktiskt. Nej, men det här med kalendern, det är ju viktigt. Och det har faktiskt hänt saker officiellt också med utformningen av kalendern. För det var ju sagt att säsongsfinalen i Europa som vanligt skulle vara i Valencia, och sen hoppades man ju på 3 race utanför Europa efteråt.
Ja, Argentina, USA ställde man ju in för ett tag sedan. Argentina, Malaysia och Thailand hoppades man ju på, men då har man ju då officiellt ställt in. Kommer inte bli någonting utanför Europa, men istället så har man ju lagt till 1 race då den 22 november, alltså efter det andra racet då i Valencia. Det är ju dubbelhelg där. Så man lägger till en helg, och det ska man offentliggöra vad det kommer vara. Den 8 augusti, det är alltså om 3 dagar. Så till helgen kommer vi få reda på var finalen kommer gå. Men ryktesvis, redan när vi såg datumet där 22 november, så är det ju rätt många banor i Europa som försvinner bara av klimatet.
Ja, det blir inte Kymering då.
Nej, det blir inte Kymering.
Nej.
Nej, det blir inte. Det blir nog inte ens Assen.
Nej, och sannolikt inte Silverstone.
Nej. Utan sannolikt var det ju någonstans i Spanien, eller på den Iberiska halvön, eller i Italien.
Ja.
Och ryktena säger ju Portugal. Och där går det lite, det är ingen riktigt som vet om det är Portimao eller om det är Estoril. Men gissar man så gissar jag ju på att det är Portimao.
Mm.
Vi har inte kört någon MotoGP där, de kommer köra Formel 1 där i år. Det ligger väldigt mycket söderut, vid Faro ungefär, nästan vid spanska gränsen, medan Estoril ligger lite mer längre norrut. Så gissningsvis Portimao.
Mm. Ja, jag tror också det, och sen tänker jag också med säkerheten. Jag menar, det var en anledning med Estoril där, inte bara säkerhetsmässigt, den anläggningen känns lite daterad, att man skulle behöva fräscha upp den för att använda den.
Ja, och Portimao är ju, ja, den har hunnit bli sina 10 år gammal också, minst, säkert mer än det. Men jag kommer ihåg när Superbike-VM var där första gången. Då var ju de lyriska, både över banan och faciliteterna. Det var ju som man kunde köra in i hela trailer och trailerdrager, allting i boxarna i princip. Så stora var ju de, så att det finns ju yta så räcker.
Det är häftig sträckning på den banan. Jag tycker det vore kul att ha en final där, just som du säger. Ja. Ny bana, nytt event och sen själva... Det är nivåskillnader, det är svepande kurvor och det är hög toppfart på raksträckan. Och, ja, bra, ja. Bansträckning.
Ja, men det är bra. Jag har faktiskt kommenterat ett endurance där en gång i tiden när jag jobbade på Eurosport. Så att, banan känner man ju till. Jag har inte varit där. Jag var ytterst nära för att köra ett Supersport VM-race där en gång i tiden.
Mm-hmm.
Det hängde på 30 minuter, så att jag missade den chansen, men det var nära.
Vad menar du med det, 30 minuter? Det låter ju lite i sammanhanget.
Ja, men det var fram och tillbaka innan alla licenser, tillstånd, pengar var på plats, och till slut missade jag chansen där för att köra. Jag skulle köra ett wildcard i Supersport VM, där var tanken.
Mm-hmm.
Kom inte ihåg årtal, men 2010 kanske, 2011.
Det var då när den var ny i princip.
Ja, det var det. Det blev inte av helt enkelt, men... Ja, intressant bansträckning, och den har ju, jag tycker den liknar ganska mycket de här, alltså Barcelona, Estoril, de är ganska lika varandra, även Portimao. Men det som skiljer Portimao är just den här nivåskillnaden som är, jag vet inte om det är kurva 8-9 någonstans, men i mitten, slutet på varvet, när man då nästan flyger ner för den här nedförsbacken, den är ju ganska frän, och det är kul att se mot GP-cyklar där.
Ja, jag tycker också det. Och sen den här öppna avslutningen, den här stora, långa, svepande högerkurvan ut på raksträckan. Det känns ju spontant som att det finns, det känns som att det finns utrymme att åka på även med MotoGP-cyklar.
Ja. Och när vi, nu kan vi knyta tillbaka till det där racet jag kommenterade på Eurosport där, på just Estoril. Jag tror det var 8 timmars. Jag tror det var minsta segermarginalen där för det teamet som jag tror var Sert som vann. Mm-hmm. Med typ bara någon tiondel eller något liknande. Och det var det racet som Miguel Oliveira körde. Och han skulle då komma hem till Portugal. Han skulle vara stjärna på det här Endurance-et och kraschade typ 3 gånger.
Oj.
Det gick sådär för det teamet.
Mindre bra.
Mindre bra.
Mm. Ja, vad spännande. Men det är det som är i pipen där. Och det betyder ju att då får ju Moto 3 och Moto 2, om den här kalendern som ligger nu körs fullt ut, då får de 15 race.
Ja, och ett mindre då för MotoGP.
14 race för MotoGP.
Som inte körde Qatar.
Mm. Mm.
Då är det ju ändå en bra säsong.
Ja, det var dit jag skulle.
På omständigheterna.
Ja, det är så jag känner också. Då har vi ändå en säsong som är vettig i längd. Och just av den anledningen så kan man ju också känna att ja, men då har man ett riktigt mästerskap. Och då är det till slut en värdig världsmästare. Det var ju också det som diskuterades här när Marcus kraschade. Att kommer vi få en värdig världsmästare? Men det får vi oavsett, tycker jag.
Ja, den som vinner blir ju värdig världsmästare.
Och ännu bättre med fler race, såklart.
Ja, självklart. Det hade varit kul om det blir så här. Och det var kul att se någon annorlunda bana också. Vi ser ju Formel 1 till exempel. De ska köra på Portimao. De ska köra på Imola som inte var tanken. De ska köra på Mugello. Det är ju lite fränt.
Mm, jag tycker också det blir roligt.
Och dessutom där på Imola, om vi pratar Formel 1, så drar de ju ner en testdag. De kör bara lördag, söndag eller om det blir fredag, lördag. Men åtminstone de tar bort en träningsdag. Också intressant. Mm,
det är häftig bansträckning. Där har jag kört Endurance. Det är riktigt ballbana. Kanske inte den säkraste jag har kört på, men en av de häftigaste.
Ja, nej, men det hade varit kul om man gör lite annorlunda saker ibland.
Mm, ja, det är bra.
Jag kände det efter Jerez 2 där. Att det, ja... Jag vet inte. En ordinarie bana vi kör 2 gånger på. Ja, jag var inte så imponerad.
Men samtidigt var det ju faktiskt skillnader. Vi såg ju skillnader. Det var ju inte helt statiskt i varken tider eller placeringar. Nog för att det var likadant i toppen, det var det ju. Men några förare lyckades ju både förbättra sig kraftigt. Sen hade vi några som gick bakåt också. Sen var det ju också svårare förhållanden än andra racer.
Ja, det var lite varmare också. Var det.
Ja. Ja, men det är om kalendern. Det andra på nyhetssidan, det måste ju vara det kring Marc Márquez och att han nu då inte kommer att kunna ställa upp i Tjeckien. Och vad är bakgrunden här, Andreas?
Bakgrunden är hans armbrott den 19 juli i racet med 5 varv kvar och något liknande. Kom ju tillbaka som alla vet, försökte på lördagen, gick inte. Och sen hem och träna helt enkelt. Sen så såg man ju i söndags, nu är det som sagt onsdag, i söndags så släppte han ju en film som han la ut på sina sociala medier där han tränar med vikter och det såg ju ganska lovande ut.
Det såg väldigt lovande ut.
Såg jättebra ut. Jag tänkte, ja men han kan nog vara hyfsad form åtminstone, i alla fall så att han kan rulla runt och ta några poäng här i helgen. Men sen då måndag kväll egentligen, sen eftermiddag kväll, då satte man ju nästan kaffet i halsen där när man läste då den här pressreleasen som HRC först ut och sen Repsol Honda Team, att han hade tvingats stå till en ny operation och ersätta den här titanplattan helt enkelt som han då har inopererad på grund av att den var skadad på något sätt. Böjd, har inte framgått riktigt exakt, men han tvingades till en ny operation helt enkelt.
I mina öron låter ju det då som ett större ingrepp här, att göra om en grej och sen... Vi såg ju röntgenbilder med ett antal skruvar som fäste den här titanplattan från första operationen. Då ska ju det på något vis fästas om. Och,
ja, tolv stycken var det ju.
Ja, för mig låter ju det som lekman då igen. Vi får ju verkligen understryka det här nu. Vi gör ju ofta lekmannauttalanden, men det känns ju som mycket och svårt att behöva göra en operation till.
Ja, 13 dagar efter den förra operationen när precis såret har väl läkt precis dygnen och ska tas bort egentligen. Börja öppna upp igen, skruva ur de här 12 skruvarna antagligen. Det gissar jag på åtminstone 2 utav dem var väl kanske ben till ben. Men åtminstone 10 då som höll den här plattan. Dit med en ny platta. Antar att man inte kan använda samma skruvhål. Jag gissar på det. För att få stabilitet i det hela.
Det är ungefär så jag spekulerar också i mitt huvud där.
Ja, och då blir det mer schweizerost där i de benen, eller i det benet. Men sen kom det ju ganska omedelbart efter att han inte kommer att köra i helgen. Och ersätta dem blev ju klar då med Stefan Bradl. Så att, nej, inte bra. Inte bra för Marquez överhuvudtaget.
Nej. Nej, det är det absolut inte. Och spekulationer blir ju naturligtvis kring det här med hur vettigt var det att komma tillbaka så snabbt som man gjorde och göra den här comebacken redan racehelgen efter, alltså mindre än en vecka efter det här. Och samtidigt så är det ju svårt för oss att sitta och spekulera i om den här plattan har påverkats av det eller av träning efteråt här. Det är ju oklart.
Ja, men det är ju lekmannauppgift eller vad vi kan tänka oss, men jag har ju svårt att se att den skulle ta skada av det han gjorde, det han körde där. För att då hade de ju upptäckt det lite tidigare än måndagen veckan efter. Alltså 9 dagar efteråt.
Ja.
Och som han har legat i med träningen den veckan kan man ju gissa på. La ut den här filmen på söndagen och lägger han ut en sån film, då känner han sig nog rätt säker på liksom att köra och hyfsat fit ändå. Och sen så händer det här på måndagen. Jag tror att han har tränat antingen för hårt eller fel, eller så kanske han har halkat i duschen eller i köket eller vad som helst, eller slått i någonting eller något liknande. Jag tror inte det har med att göra med det han kör.
Men tittar man på de här, ja, men det är inte motocross vi pratar om. Det är inte så att det hoppar och slår och far åt alla möjliga håll och kanter, utan det är påfrestning, men det är förhållandevis, som förare så vet man ju i vilken riktning påfrestningen kommer ifrån i alla fall. Ja. Någorlunda, ja. I racing. Och det, jag håller med dig där. Det såg ju nästan ut som vanligt när han körde.
Ja, nästan på. Ja, nej, men det kommer vi säkert få reda på vart det lider. Nu vet vi inte. Och vad det egentligen var som hände, det lär ju bara Marcus ha vetat. Eller ja. vet ju han. Och säkert någon i absoluta närheten.
Men nu börjar det på allvar påverka. Jag menar, man kunde se en viss ljusning för hans egen del då. Om han hade kunnat... Hade han kört igenom racet på Jerez, så då hade han haft åtminstone en handfull poäng, tänker jag.
Ja, det hade han haft.
Och kanske mer.
Ja.
Men nu börjar det på allvar påverka mästerskapet också.
Pratade inte vi om detta i någon podd för ett tag sedan? Och sen så blev vi dumförklarade förra podden när vi sa att han är tillbaka till Misano. Men nu verkar det ju vara så.
Ja.
Nu verkar det vara 5 race som han kommer att nolla. För de senaste rapporterna säger att han själv har insett att... eller teamet runt omkring honom, Honda, att det inte blir någon körning nu, varken i Brno, det är ju klart, men även Rebering gånger 2, utan att det är, och sen är det ju 2 racefria helger efter det, och sen är det Misano.
Ja, och då måste det ju vara en bättre och långsiktigare plan att försöka bli återställd. Ja,
men allting beror ju på, det hade ju gått, om han inte hade gjort någonting sen första skadan, om man nu får säga så, eller själva brottet och operationen, då hade han haft lite mer än 7 veckor på sig. Men har han brutit upp det ordentligt igen nu? Jag har ju sett röntgenbilder som florerar på nätet där man får se den här, en ny röntgenplåt helt enkelt, där titanplattan är av. Nu kan inte jag bedöma om det är fake eller inte. Jag tror att det är fake nämligen, för att jag inte sett det från de officiella kanalerna. Och en röntgenplåt är ganska lätt att göra i Photoshop så att det ser dåligt ut, va? Men skulle det stämma att det är så illa, det kanske är så illa även fast inte röntgenbilden släppta, då är det ju som att börja på ruta 1 igen.
Ja, det är det. Och då har vi,
då
är det
bara
längre
5 veckor kvar.
Mm.
Och då börjar det bli problem även till Misano.
Ja, tufft år för Marquez. Det är ju helt klart. Tuff inledning, ja, på året och... långsiktiga svåra följder.
Ja, det är bara hoppas att det är okej nu. Alltså, vi vet inte hur det har hänt med den här nerven i det här brottet och vad han har gjort för någonting. Om det då är ett nytt brott eller om den här titanplattan bara var lite böjd så att det inte läkt ihop 100%. Vi vet ju inte.
Nej, det du säger där är ju viktigt. Det vet jag från tidigare operationer, just det här med nerver och känsel och hur det kan ju trycka på alla möjliga konstiga sätt om det blir knas med nerver just.
Ja, och vi har ju den där nerven som går i överarmen som de var rädda för första gången. Nu ska nog kanske inte det vara någon fara denna gången heller, men vi vet ju inte vad som har hänt. Vi vet bara att han har genomfört en lyckad operation för att byta ut titanplattan. Sen hur den såg ut innan han bytte den, det vet vi inte. Det är bara spekulationer.
Nej, det är, men de där, jag är också inne på det här att en platta, en sån där, i det materialet och det man sätter in, den går ju inte bara sönder. Det är inte, de måste ju till någonting som händer.
Ja, ja, men vem vet vad han har gjort?
Nej.
Jag tror inte detta har att göra med första racehelgen han körde. Utan jag tror att detta är träning hemma. Som, eller någon olycka hemma eller ja, något liknande.
Nej, sånt har man ju sett förut också. Som mörkas såklart.
Ja, ja. Det kommer vi få reda på.
Apropå det här med just olyckor utanför racingen. Det var ju faktiskt lite drama efter racet i Jerez där. Jag tänker på Sky Racing Team där. Dels att de låg i sandfållan. Men vi noterar ju någonting också. Ja, vi noterar ju också någonting där med champagnen där. Eller ja. Med bubblet som skulle, kavan var det väl antagligen då, men vad hände med Vietti? Han skadade sig rejält.
Ja, det gjorde han. Han skulle ju hoppa från pallen, slå ner flaskan i golvet på något sätt.
För att få
upp den liksom.
För att få riktig fart
ja,
på.
Ja, exakt. Och jag tror att den som började, nu ska jag inte säga vem som började med det, men den som har gjort det i tillbaka i tiden lite, alltså inte speciellt långt bak, det är ju Lando Norris i Formel 1.
Aha.
Han gjorde en sån där grej, men gjorde det på rätt sätt. Vietti gjorde det så att flaskan gick ju i all världens så att halsen gick ju av.
Ja, det syntes ju faktiskt.
Ja, exakt. Då skadade han ju handen. Och vad jag förstod så fick han sy också 6 stygn i handen.
Ja, jag var inne på att det var ännu mer, men det har jag hört lite olika rapporter om att det var ännu mer stygn. Och menar handen är ju, den är ju...
Där blir det ju många stygn ganska snabbt, även fast det inte är så stort.
Jo, men det är också en väldigt viktig del. Det är ju väldigt lätt att skada någon sena, eller det är massa fina strukturer där.
Ja, det
är inte bra att skada handen. Nej, det gjorde ju även, om vi är samma team här, det gjorde ju även Bollega faktiskt. Han skadades ju i...
Just det.
Han slog ju in och bod.
I köket,
ja.
Glasbord var det. Ja, han fick väl stryk på FIFA på PlayStation kanske och slå sönder.
Antagligen.
Har man ju varit
antagligen.
Med.
Nej, men man ska passa sig även utanför. Eller kanske, man kanske ska passa sig mer utanför racebanan faktiskt.
Ja, nej, det där var ju inte bra för Vietti att göra på det sättet som han gjorde där. Jag såg när hur han var bandagerad när han lämnade banan dessutom. Så att, nej, det var dåligt.
Mm.
Kan man säga. Hoppas att han är okej och kan köra här nu. Det är långt ifrån 100.
Nej, det är faktiskt inte det.
Och sen hade vi även då Besecchi och Marini som passade på att köra ihop lite mellan kurva 1 och kurva 2 när de skulle hälsa på varandra.
Mm. Sånt kan också lätt bli en skada.
Ja.
Långsam fart och bara tippa med och få motorcykeln över foten eller vad som helst.
Ja, jag har gjort något lite, eller jag har inte gjort något lite, det är min teamkompis, Alexander Lund, har gjort något liknande.
Såklart att inte du var huvudpersonen.
Det var jag
du
inte.
Du var inte vållande.
Nej, verkligen inte.
Nej, det är man sällan. Hur var det officiellt då? Han provstarta in i dig, eller hur var det?
Ja, nej, men du vet som man gör efter warm-upen. Alltså några timmar innan race. Ställ upp på baksidan, på Sturup var det. Ställa upp jämte varandra, vi ska göra en provstart och det brukar man göra tillsammans just för att se vem som gör en bäst start och gör man en bra start och den andra är ännu bättre, då får man ju hitta någonting där. Alex upp på bakhjulet, tappar kontrollen, kör rätt in i mig och jag bryter skulderbladet. Nej,
och
sådär.
Och det var ju på riktigt skada då?
Ja, jag var skadad. Jag var borta i 8 veckor. Det gick inte att operera, det gick inte att skruva.
Illa. Hur kändes det? Kändes det fladdrigt?
Jag fick en spricka i det bara från början. Och sen på racet så skulle jag ju köra ändå såklart. Ställa upp för start och sen så i andra svängen efter start. Jag gjorde en klockren start. Alex tog starten och jag blev två. Och sen första inbromsningen så bara kom hela axeln. Bara knakade till. Så knakade fram och tillbaka. Tog jag tillbaka och tänkte, jag kan nog köra det här racet. Det går nog. Ja, så sen var det 2 inbromsningar till när det kom. Sen var det kört. Sen blev det inte mer.
Gick det av helt och hållet?
Ja, det var då det gick av. Det var en spricka inne i det bara efter smällen. Men sen gick det av då första inbromsningen.
Apropå det här att köra lite tidigt efter en skada.
Ja, exakt. Fast det var ingen som visste. Det Nej. Finns ju inte de faciliteterna riktigt i SM-sammanhang som man visste att det var av. Det visste man inte. De kände lite på det uppe där i klinika och tyckte att men du kan köra.
Ja, det var så i alla fall. Du uppsökte i alla fall
ja, det var
sjukstugan.
Ja. var jag tvungen att göra. Ja. Fick lite bedövning och grejer, men som sagt, andra inbromsningen sen skett sig. Då kan det gå.
Ja.
Så det kan hända när man kör ihop så där, så kan man.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Blåsigt.
Mm, helt klart. Men du, tillbaka till Marcus här nu då. Det är kritiskt läge naturligtvis för säsongen. Det blir ju det automatiskt. Missar han nu tre raka racer, då öppnar ju det här upp för vad som helst.
Ja, går vi tillbaka där till Marcus, så säger ju ryktena nu att nu så släpper han Bruno, då släpper han de andra två också. Så säger i alla fall rapporterna, men det är ingen riktigt som vet. Men det är ganska naturligt att har man missat och nollat de två första, man kommer nolla det tredje. Då det är egentligen ganska liten chans att han kommer tillbaka då och kan vinna mästerskapet. Och då kanske det är bättre att skippa båda Rebbering för att vara åtminstone 90-95, kanske 100% då till nästa race som är efter det. För anledningen till att han ville komma tillbaka så här tidigt, det är ju mästerskapet. Det är så enkelt är det ju.
Mm.
Finns det en chans på mästerskapet, då tar man ju den chansen. Men när den liksom glider undan, den möjligheten, då är det bättre att vänta extra länge, om man nu får säga så.
Ta lite höjd,
ja. Mm. Och sen vet vi inte vad han har gjort nu igen. Det kanske bara var en liten, att den var lite böjd, den här plattan. Eller så var den helt av igen. Vi vet ju inte. Vi vet inte allvarligt det här är. Så vi får ju helt enkelt avvakta. Men jag tycker jag blir trött på att läsa på Twitter ibland. Alltså.
Vad tänker du då på?
Nej, men alla förstår sig på det som bara, nej, men vi sa ju det var för tidigt att köra. Ja, jag kan inte förstå att han är, att han fick tillåtelse att köra av läkarna och bla bla bla.
Du menar man vet inte det här innan? Eller?
Ja, men då fattar man inte hur en förare tänker.
Nej, det håller jag med om. Det finns ju ingen förare som släpper någonting i onödan.
Nej, men sen förstår jag också att ja, men då skulle teamet sagt nej eller läkarna sagt nej. Men vad fan? Jag blir irriterad att läsa sånt där.
Vi såg ju själva tiderna som man körde där under lördagen. Det hade ju räckt långt.
Det är så jäkla lätt att vara efterklok.
Ja.
Det är så jäkla lätt där.
Ja. Jag är inne på din linje där att det där var ingenting som påverkades negativt av att han försökte den lördagen där. Nog för man tyckte att det var speciellt, men det går ju inte att bedöma utifrån heller. Det är ju den som sitter i sadeln där som måste känna efter.
Ja. Är det här görligt? Läkarna runt omkring som är verkligen runt omkring. Vi andra som inte förstår sig ens på medicin och ska försöka tolka en journal eller någon röntgenplåt. Ja.
Nej. Och de gör ju rejäla tester också. Som,
ja, det har vi ju sett.
Som vi konstaterar.
Klarar man göra 20 sit-ups och, eller armhävningar, ja, då kan det inte vara så stort fel. Nej. Ändå. Även fast det är brutet. Jag fattar ju det här också, att det är lätt att vara efterklok och det är lätt att säga en sak, men jag blir trött på att läsa det. Det man kan vara kritisk till, om man ska vara kritisk mot någonting, så kan det vara att man åker motocross 2 veckor innan premiären och slår sig. Det kan man vara kritisk till.
Ja, och tävlar dessutom.
Ja, det kan man vara liksom efterklok med och nästan håna på Twitter. Det är helt okej. Det kan jag ändå tycka att det är klantigt.
Och nu syftar du på Dovizioso framförallt här.
Ja. Mm. Det är en så, eller flera andra förare också, inte bara Dovi som har slått sig på motocross senaste åren.
Nej, det,
och jag fattar att man måste träna också, absolut. Men då kan man börja snacka om sådana här saker. Men en förare som gör allt i sin makt på gymmet hemma med vikter och allt möjligt och gå igenom de här smärttrösklarna. Och sen så när det blir ett tillbakaslag liksom i träningen som nu uppenbarligen har hänt, då går man ut på Twitter och säger, ja, vi sa ju att det var för tidigt. Alltså, nej, sånt där stör jag mig på.
Ja.
Usch!
Då stänger vi den. Då stänger vi med detta, tycker jag.
Nu blir jag upprörd.
Ja, nu försöker vi. Nu, Andreas, kan man lite medhårs här. Men det här är att vi är inne på det här. Det är att det väntar en ny racehelg. Jag tycker vi kommer in på Tjeckien. Och Bernau.
Bernau, som man säger på stockholmska.
Ja, och det här är ju ett av de allra äldsta racen på kalendern. Och att den... Det är också, apropå faciliteter som vi sa tidigare i podden, så är väl också det, faciliteterna är ett av de allra äldsta på kalendern också. Vi har ju haft kanske
det är knappt rinnande vatten.
Nej, en av de värsta upplevelserna i kommentators väg på den banan just.
Ja, det är sådär. Normalt sett så har man kanske en kommentatorsbox som åtminstone man har ett fönster i, kan man ju tycka, mellanåt i alla fall. Men inte på Bernau.
Nej.
Då är det en container.
Ja, där har vi suttit i en container och den var antingen kokhet eller slog man på Asien iskall. Ja. Det fanns liksom ingen mellanläge där.
Och inga fönster.
Och inga fönster, nej. Men nej, den funkar. Som bana sett så funkar det. Det är en häftig och mäktig anläggning banmässigt.
Det är den. Men återigen, som mycket annat med MotoGP så börjar den att bli för liten. Det börjar gå för fort på Bruno.
Mm.
Sandfållorna räcker inte tillräckligt på vissa ställen.
Ja, det
behöver man
del.
Förbättra. Mm. Och sen behöver man meja ner hela depån och bygga en ny depåanläggning där allt får plats. Det är man behöver göra.
Säkerheten, faktiskt. Det var bra att du sa det, för det var ju, där hade ju Mir sin stora testkrasch förra året.
Det var kurva 1.
Det var kurva 1, och där är det ändå hyfsad avåkning.
Ja, det är det.
Sen är det ju faktiskt uppe på krönet, kurva 3 blir det, vänstern, där uppe är det ganska kort.
Ja, och även sen nerför backen, kurva 5 måste det bli,
ja.
Den är extremt kort.
Och sen är det ganska kort även nerför bakrakan.
Mm, kurva 10.
Och där går det ut för också.
Och där har vi sett flertalet förare nå muren, många gånger.
Ja.
Och sen, och
sen slängde ju Rossi upp, slängde Yamaha upp nästan upp i en sån här... fotoshuttlebil för ett par år sedan.
Det var ju kurvan efter, upp för backen in i chikanen som är där.
Ja.
Eller, det är ingen chikan riktigt, det är en vänster-höger kombination.
Och så fortsätter vi ut på start- och målrakan där man också då förlängde eller breddade banan lite grann för att slippa det här att förarna, man kommer ut i ganska hög utgångsfart genom sista sväng och så är det då lite kort med curbs och det är grus och det har sprutat och så. Och får man fladder där så är man också ganska fort ute mot barriären helt enkelt.
Ja, nej, men den är stor ändå den här banan, men på något sätt så går MotoGP-cyklarna så fort idag så att den är lite liten.
Just avåkningszonen.
Ja, men bansträckningen är ju underbar.
Mm. Har du kört race själv?
Inte race, men jag har varit här många gånger och kört. Tränat.
Ja, jag har kört race med för lite effekt och då är den riktigt tung. Så det är verkligen det här som vi snackar om inför MotoGP-helgen. Det är en effektbana för det är stora nivåskillnader och det är hårda accelerationer. Men samtidigt är det också väldigt många omkörningsställen, de här kombinationerna, vänster-höger kombinationerna oftast då som är där det finns, jag tycker det kan bli riktigt bra race, men vi har också sett race där vinnarna har försvunnit. Så var det ju förra året faktiskt.
Ja, så var det. Marcus var helt överlägsen under förra säsongen där och vann också racet med 2,5 sekunder, men han kontrollerade ju racet från början egentligen, det var inget snack förra säsongen. Men som sagt, nu på söndag så är inte Marcus med. Bara en liten parentes där. Vem kommer göra den första och snyggaste och längsta stand-up-wheelisen i uppförsbacken tillbaka till depån?
Det gör de ju ofta då efter träningarna, förarna.
De gör ju det. Det är ju typiskt där, uppförsbacken. Det är ju perfekt att göra det på.
Den är väldigt, väldigt skön. Jag har sett lite spännande wheelies överhuvudtaget på den här banan. Men jag tänker mig att...
Men Miller är ju grym på det ju.
Ja, det är han.
Och Quartararo är också grym på det. Ja. Så de två, håll utkik för dem efter träningarna.
Upp mot depåområdet alltså. Ja.
Jo, men där
nej,
har
de här andra jag syftar på, det måste ju alla ha sett nu. Det är dels Biaggis målgång ett år där på 500.
Ja.
När han, alltså man ser ju fullkomligt hur han famlar efter fotbromsen där och börjar vingla på bakhjulet och snudd på att de här två piperna uppe i kutsen tar i asfalten. Så långt bak är han ju. Han ser ju verkligen ut som, han är passagerare i den wheelen.
Ja, det var helt sjukt att han är ute.
Den kommer ju upp, så det ser ju fint ut när den börjar komma upp och sen ja. Bara smäller det till.
Effekten, och sen är det... vet du, de där 500, den kom. När kan det ha varit? 99 kan det ha varit det.
Ja, kanske. Nummer
6 hade han i alla fall på en Marlboro och Yamaha.
Ja, ja, problem. Och sen var det ju Bautistas, visst var det Bautista?
Ja, Bautista.
250?
250, ja. Han pulveriserade en RSW 250 fabrikshoj.
Och det var efter målgång?
Det var efter målgång och det var upp för just den backen han slog runt. Den, bara, den fick ju fart också, den här hojen, och bara...
Slog sig under sig själv.
Nej, ja, det blev inte bra.
Nej. Nej, men jag håller med dig. Jag ska hålla utkik efter Miller. Som för övrigt kom trea förra året. På sin Ducati då.
Ja. Och däremellan då, Marcus vann, så har vi, kom ju Dovizioso. Så det var alltså Honda, Ducati, Ducati. Och sen var det faktiskt Rins då på en fjärde plats med Suzukin. Rins som vi inte har fått så mycket rapporter om. Han körde ju racet, tog sig i mål, tog viktiga poäng. Jag tror han blev 10 eller något liknande. Men sen har vi inte hört så mycket sen dess. Så vi vet inte riktigt hur det är med Alex Rins och hans axel. Hoppas att det är bättre än vad det var förra veckan. Bästa Yamaha var Rossi på en sjätte plats.
Ja, Yamaha ser tufft ut. Jag tittade även på senaste segern där i Tjeckien. 2015 för Yamaha. Sen har de alltså inte haft någon seger.
Nej, och då vann de ju mästerskapet också 2015, dubbelt. Lorenzo före Rossi blev det till slut i det mästerskapet.
Men däremot, det såg vi ju faktiskt här de två inledande helgerna. Yamaha såg ju vassare ut, det man kunde uttyda från Jerez, även om det är en svår bana att uttyda någon effektskillnad på.
Mm, ja, men det är det. Jag tyckte också det. Nerför raken där på Jerez så såg det bättre ut för Yamaha än vad det gjorde förra året. Och det är nästan det man kan jämföra med hur det såg ut förra året. Men de har ju mer effekt Yamaha. Frågan är om det räcker då, för vi ska komma ihåg där på Jerez, Ducati-cyklarna ligger inte ens i sexan där på bakraken. Så att det är nu vi får se om Yamaha har gjort jobbet effektmässigt. Men mycket tyder på att de faktiskt har förbättrat sig. Men sen att det kommer räcka hela vägen fram, det märker vi.
Mm. Men också då, och det har vi också behandlat tidigare, det här med att Yamaha faktiskt haft problem också med ett par brutna race. Och då tänker jag på Morbidelli, jag tänker på Rossi här de två första helgerna.
Ja, sägs att de har hittat det här felet då, att det ska vara den här sensorproblemet. Sen är frågan om de får byta den här sensorn. Återigen, det går bara rykten än så länge. Vi vet inte riktigt om de får det. Men troligtvis är den här sensorn innanför plomberingen, och då måste de helt enkelt ha tillåtelse från MSMA, alltså tillverkarnas förening, att byta den här. Om de får det eller inte, vet vi inte.
Men tittar man alltså lite tillbaka, vi har ju även, du nämnde här två Ducati på pallen, det var ju även 2018, då var både Lorenzo och Dovizioso på pallen, då vann Dovi. Så det var ju det har ju varit Ducati-bana här nu, ja, under några år.
Vi förväntar ju oss, jag förväntar mig en Dovizioso i slagläge den här helgen.
Han behöver ju det också. Poängmässigt så är det ju absolut nödvändigt.
Jag tror, alltså de här tre racen nu som kommer, Bruno, Red Bull Ring, de kommer ju bli jätteavgörande i mästerskapet. Det är knappt man kan säga så egentligen av race nummer 3, 4 och 5 i ett mästerskap av 14. Men de här tre racen, de är extremt viktiga. Nu är Marcus borta, åtminstone i helgen, troligtvis även Red Bull Ring, gång 2. Nu är det dags för Dovizioso, helt enkelt. Och på ett sätt, Dovizioso har ju ett krav på sig nu att prestera, ta in de här, ligger 24 poäng efter mästerskapet.
Ja, stämmer.
Och ta in de här poängen fram till Quartararo. Så han har ju den pressen på sig. Tar vi istället då Vinales, så har ju han press att börja slå Quartararo. Framförallt. Och tar vi Quartararo så har ju han ett krav nu att överleva de här tre racen utan att nolla, utan att skada sig. För vi vet att när man har lite sämre hoj än de andra, vad man tror, då tar man i lite till. Då riskerar man att krascha och man riskerar att skada sig.
Mm. Ja, det är så kritisk.
För Quartararo gäller det ju verkligen nu att hålla tunga rätt i mun här och ja, acceptera att det kanske blir en fjärde plats eller en andra plats eller en tredje plats eller åtminstone inte dominera så som man gjorde på Jerez och bara överleva det.
Men de tre förarna du nämner nu, det är ju topp tre i mästerskapet också då. Quartararo har ju max antal poäng, 2 segrar, Vinales 2 andra platser, bara där 10 poängs skillnad. Och sen som du säger då, 24 poäng ner till Dovi som är trea i mästerskapet. Nästan ett race skillnad redan på 2 racehelger.
Ja, och det kan ju svänga jättefort nu när vi går till de här tre banorna eller de här 2 banorna då med de här 3 racen. Så, och jag förväntar mig de tre namnen som är topp 3 mästerskapet. Det känns som att det är de tre som är strået vassare.
Ja, det gör det faktiskt. Men du säger, jag tycker det är intressant också här med Dovizioso. Klart han har press på sig själv 3 år i rad, 2 i mästerskapet. Det börjar ju också bli lite press från Ducati skulle jag säga, med tanke på hur den andra racehelgen på Jerez såg ut. Och då är det Bagnaia jag syftar på här.
Ja, exakt. Frågan är, behöver verkligen Ducati Dovizioso så mycket som de kanske behövde för något år sedan? Tveksamt.
Nej, för vi har sett både, nu, med de här 2 racehelgerna på Jerez så har vi både sett Miller köra bra och Bagnaia. Ja.
Ja.
Och Dovi hade ju han hade inte någon bra andra racehelg.
Nej, det hade han inte. Han blev 6 där. Men lik för basket så är det ju han som ligger bäst Ducati. I mästerskapet.
Ja, det är sant.
Det är så.
Det är sant.
Bagnaia åkte ju från andra racet med 0 poäng och det gjorde Miller också.
Ja. Men sannolikt lite ökad press inifrån. Kanske inte i nuläget perfekt förhandlingsläge för Dovizioso. För han har ju fortfarande inte skrivit något nytt kontrakt i alla fall.
Nej, han hade bra förhandlingsläge efter första racet på Jerez när han blev 3. Men återigen, det är superviktiga 3 race här nu. För Dovizioso, precis som jag sa, att verkligen prestera, vinna race. Han kan inte komma 2 eller något liknande här, utan han måste åtminstone, vad ska vi dra till med, 2 segrar på de 3 nästa racen. Det måste Dovi ha om han ska ha med i mästerskapet ordentligt.
Ja, för jag tror också det. Han behöver, så som Quartararo har inlett med sin körning, som han också visade förra året, så tror jag också att ska det bli någon ordentlig press här nu på fransmannen, då måste ju Dovi, han måste ju ta de chanserna som bjuds. Så nu är det 3 sådana.
Ja, nu är det 3 sådana. Verkligen. Mm. Och som jag sa, Vinales, det enda han ska göra det är att slå Quartararo. Och Quartararo ska bara överleva.
Och där är jag ju mer tveksam. Efter de här 2 racehelgerna, vi var inte nöjda med Vinales vare sig första eller andra helgen.
Nej.
Trots 2 andra platser då. Men han ska ju som sagt vara, han blir ju slagen av en förare som har en säsongs erfarenhet och som ännu inte är i fabriksteamet.
Nej, å andra sidan så var det svåra förhållanden. Jag är mest missnöjd med Vinales andra helgen. Han valde rätt däck, eller samma däck åtminstone, som Quartararo, men det här han inte kunde följa. Han kunde följa ett varv, sen kunde han inte följa mer. Men man fick ju lite, det var ju Superbike-VM också på Jerez nu i helgen, det var ju kanske ännu varmare, och de förarna sa ju likadant där, att det gick inte att ligga bakom, och det kanske på något sätt då kan ta ner det lite grann. Alltså, ja, att man kan förstå, Vinales sa ju så också efteråt, men nu har man ju fått det lite bekräftat också då kanske, att det var väldigt svårt. Men
hade han behövt vara lite vassare då inledningsvis där. Gjorde ju faktiskt ett omkörningsförsök.
Ja, ett lyttig omkörningsförsök.
Ja, det var en bra jämförelse.
Dömt att misslyckas från början.
Ja, jo, det var det i och för sig. Nej, men det är viktiga racehelger som väntar här. Jag skulle vilja lyfta KTM också. För det är, KTM är inte långt ifrån Ducatin effektmässigt. Och vi såg ju också hur bra och jämnt de 4 förarna körde här under de 2 första helgerna. Så att KTM skulle mycket väl kunna vara en sån här ett joker där någon av förarna lyckas riktigt bra de här tre helgerna.
Absolut.
Kanske, kanske någon av förarna under respektive helg till och med.
Ja, ja, kanske. Hoppas att Oliveira nu är helt återställd mot den här. Han fick ju en ganska rejäl krasch där senast i Jerez med Brad Binder som körde på honom. Det blev ju lite skärmytslingar de två emellan. De var inte helt nöjda med varandra. Åtminstone var Oliveira inte speciellt nöjd på Binder där. Binder skyllde på Petrucci som var på insidan. Och ja, det köpte Oliveira innan han hade sett det. Sen så tyckte han nog att Binder var lite för aggressiv helt enkelt. Och vi ska komma ihåg att de två är ju vänner. Åtminstone utåt sett.
Mm.
Och kommer gå, ja, de kommer vara i samma fabriksteam till nästkommande säsong. Så det är viktigt att de två inte... att det inte slås in en kil emellan. Men det var lite optimistiskt av Brad Binder. Visst, Petrucci var på insidan, men fortfarande lite optimistiskt.
Ja, men utav de KTM-förarna där då, vi har ju även Paul Espargaro som tyvärr missade lite i kvalet där och ja, kom ju därav snett också i racen sen. Men han kan ju också vara en av de förarna som blixtrar till på riktigt.
Ja, det kan han. Det ska bli kul att se om de kan vara med. Men det känns inte som att de kan vara med ändå topp tre, det tror jag lite... Ja, vem vet, kanske.
Det får låta det vara osagt.
Ja, men det är faktiskt så, det är ju så jämnt nu. Och sen jättekul att se också vad, och spännande att se vad Bagnaia kan göra igen. Efter hans andra race där på Jerez, han var ju definitivt starkare än de andra Ducati-förarna. Ja, även Mille.
Mm.
Mycket starkare.
Ja, det var en tung nolla för hans del och bryta med tekniskt problem i det läget när han på något vis hade äntligen knäckt koden och var med på en säker andra plats.
Ja. Ja, det kan bli jämnt faktiskt. Och sen så då Yamaha som med lite mer pulver än förra året. Quartararo en säsong i ryggen. Men vet vad de kan göra.
Något som är mer likt på den här banan nu då än på Jerez, det är att kalendern, mästerskapet är i Tjeckien ungefär vid den tidpunkt där man brukar vara. Så här har man lite mer... det kanske till och med är exakt.
Jag tror det var enligt plan faktiskt.
Ja, det kanske ligger kvar.
Ja, jag tror det.
Mm. Men då har man ju lite mer data att gå på. Här har man ju alltså lite mer vana utav både bantemperaturer och lufttemperaturer och hur väderförutsättningarna brukar vara, även om de också kan variera. Kommer du ihåg det här racet eller dagen när det var helt blött på start- och målrakan och kurva 1?
Och det förra året?
Ja, det kanske var så snart. Det kanske var så nyligen.
Ja, exakt. Jag tror faktiskt det var det. Det var ju väldigt udda.
Det var väldigt udda, ja.
Men väderförutsättningarna ser ju... håller jag på att titta nu faktiskt. Det ser varmt ut. Det ser väldigt varmt ut. 28-29 grader.
Oska. Kan det vara oska?
Nej.
Har vi sett oska någon gång i Tjeckien? Jag har sett det varenda gång jag var där nästan.
Ja.
Något oskoväder.
Upp i bergen. Mm. Nej, här ser det... Ja, det kan ju komma in väldigt snabbt såklart. Men här är det alltså 28 grader. 29-28 grader. Sol, litet moln kanske. Så att det kommer vara varmt i tunneln.
Ja, du menar tunneln där mellan understart och målrakan. Ja, den brukar kunna vara varm.
Ja. Nej, fint väder.
Ja. Någonting annat du tänker på kring mästerskap eller förutsättningar här inför helgen i Tjeckien?
Nej, just nu så är det lite frågetecken. Det är frågetecken på Crutchlow, det är frågetecken på Rins. Det är frågetecken vad det egentligen är som har hänt med Marquez. Det ska bli väldigt intressant att se vad det är som egentligen har skett. Hur allvarligt det är. Och när han planerar att komma tillbaka. Men som sagt, för de podsen så spekulerar vi att han skulle missa och nolla 5 race helger. Och får väl stå fast för det.
Mm. Ja, som det ser ut nu. Ja.
Även fast det tog en dag så skulle han göra comeback när vi spelar in den podden. Men kanske blir 5 race helger till slut. Det ska bli kul och sen så ska det bli kul att se vad Yamaha är någonstans nu när vi drar igång redan på fredag.
Jag tänker också det. Här kommer kvittot på deras arbete med motorerna.
Ja.
Kommer synas ganska snart. Och då kan vi ju titta mycket på sektor 4 här under inledningen på helgen.
Ja, det kan vi göra. Och sen även vad som händer med deras motorer. För de som säger, Vinales har använt alla 5 som man får använda i år. Och det är inte bra. Nej. Det är inte bra för Yamahas del. Om de måste få ordning på det framförallt. De måste sluta bränna motorer på racen. Morbidelli senast. Vad hände med hans motor? Det ska också bli intressant att höra vad det var egentligen som hände. Om de har tagit bort den motorn till exempel från planen att använda. För har de rödmarkerat den motorn också, då är det tre motorer som är borta redan för Yamaha-föraren.
Börjar bli kritiskt.
Det kan bli. Och det är ju kritiskt. Liksom, kanske inte just att man tar bort någon motor, men att då de andra fyra motorerna ska ju hålla då hela säsongen.
Mm.
Och det är kritiskt.
Och sen kan vi addera Dovizioso också då, som gärna får göra en bra inledning på helgen här, så att han känner att han är med och kan... Ja, man behöver vara med från start, så är det.
Ja, alltid.
Vad bra. Då blir det spännande helg att se fram emot. MotoGP race nummer 3 för säsongen alltså. Och vi drar igång som vanligt på fredag.
Ja, det gör vi ju. Självklart. 9:45.
Tack.
Visst är det så?
Ja, det brukar du. Du har ju bättre minutkoll än vad jag har.
9:45, race uppsnack 13:25 som vanligt. V-sport 1 är det som gäller. Formel 1 i helgen också från Silverstone. Vilket gör att de sänder i V-sport motor och MotoGP flyttar sig till V-sport 1. Men jag vet också att det går... Jag tror att det startar direkt efter Formel 1 också, eftersändning på V-sport motor. Ja, i alla fall. Viaplay funkar också.
Ja.
Ja.
Så får räcka, tycker jag.
Får räcka så för nu. Tillbaka en annan gång.
Tack så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.